Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag är absolut inte, nej men jag ser mig som en misslyckad skådis fortfarande.
Hon är en av de mest etablerade skådespelare vi har idag. Jordskott, Puss, Tommy, Irene Huss och en rad andra filmer och tv-serier har hon medverkat i. Samtidigt har Moa Gammel en lite atypisk karriär och har ofta gjort andra grejer vid sidan om de roller hon fått. Hon läste på Handelshögskolan, har gjort intervjuserien Genier, en podcast om geniala människor som jag tycker att du ska lyssna på efter det här. Och i Acast-appen kommer vi också att lägga en länk i slutet av intervjun så att du direkt kan hoppa över till mitt favoritavsnitt. Hon har varit med och gjort UFO-podden, hon skrev och regisserade Gertrud för Radioteatern och vilken dag som helst kommer en ny podd, men mer om det snart i det vi kallar Värvet avsnitt 339 av och med producent Klara Wallin och mig K. Triumph och Acast som utgivare. Moa Gammel, varsågoda. Det som är härligt är att det är liksom fredag eftermiddag och vi har väl i princip jobbat färdigt. Det här är det vi ska göra.
Mm.
Eller?
Ja, det är sista punkten i en väldigt hetsig vecka.
Ja, har du mycket att göra?
Jag skriver på 3 tv-serier parallellt som på 3 olika bolag. Och alla ska ha in nu en outline på avsnitten. Och så så att det är ganska mycket från den här väldigt stora idén man har och ett så här, väldigt tydligt koncept. Och huvudkaraktärer måste man nu så här, på riktigt sätta sig ner och bli väldigt smutsig om händerna och liksom jobba jättehårt med. Och det är roligt, men det är ganska mycket. Och sen håller jag på med en radioteateruppsättning till som Denise Rudberg har skrivit med Michaela Bley som heter Sviten, som är ett förhörsdrama.
Okej.
Okay. Sen håller jag på med också.
Och den ska du regissera?
Den regisserar jag och den går upp nästa år. Så att så här, nu håller vi på med det och de här serierna parallellt och sen har jag... Jag har en roman som ska ges ut på Piratförlaget och där har jag också en deadline nu i september.
Jag förstår. Du, om det är så att du sitter och skriver outlines till respektive avsnitt, då känns det som att då har det kommit ganska långt. Det är inte första pitchen liksom.
Nej, de är liksom lite olika stadier av utveckling. Vilket, alltså så här, jag älskar ju att fira delsegrar för att man oftast aldrig får en home run. Så då får man liksom fira och säga yes! De har läst det. Åh, oh, jag får komma på möte, nästa steg. Så att, och jag är också ganska bra på att så här, lite innan och för tidigt prata om saker. För alla i Sverige är så här, det är jättehemligt, det här kan jag inte prata om. Och jag är alltid så här, vet du vad som har hänt? Bara för att så här, då får jag sån enorm press på mig själv att jag måste göra det. Mm. För att det är så pinsamt om man har sagt någonting som man sen inte levererar. Så det är liksom en strategi.
Klassiskt sluta röka tips.
Ja, ah, perfekt. Mm.
Och också... Intressant tycker jag att, för det, så är det ju väldigt ofta, alltså 9 intervjuer av 10 när man pratar med just skådisar så är det så här, ja fast det där, vänta vet du vad, jag kan ringa och kolla för jag får prata om det överhuvudtaget. Ja.
Det är så töntigt, det är så här, vad ska folk göra, ska Expressen, ska, vem fan bryr sig, alltså jag tycker det är jättetöntigt. Mm.
Men berätta mer då.
Ja, precis. Vad är jag med för spännande?
Nej, jag vill veta mer om de här 3
utvecklingsprojekten. De här 3 projekten.
Är det någonting som du har fått pengar för?
Jag har fått pengar för allt.
Ah, bra.
Så det är jättebra. Och, men det som är lite intressant är alltså lite när, var man befinner sig i livet. För att jag gör alltid slut med skådespeleriet. Så här storskalet. Bara, nu jävlar är det aldrig mer att vara en fucking skådis. Mm. För att så här, jag har sån hatkärlek till yrket liksom. Och så gjorde jag slut med skådespeleriet. Jag bara, för alltid i våras. Och sen, typ dagen efter, så fick jag en fantastisk huvudroll. Mm. Så att säga. Och förra gången jag gjorde slut med skådespeleriet och började på Handels, så fick jag också en fantastisk huvudroll. Så att det är så här, varje gång jag försöker dra mig bort från det, så bara dra...
Det var väl samma sak med Jordskott?
Och Jordskott, ja, precis. Så att det är som att man hela tiden, det är liksom cykliskt. Och sen har jag väl insett att jag älskar liksom att jobba som skådespelare, men jag tycker allting runt omkring är hemskt.
Mm. Men det är ju, då låter det som det är väldigt enkelt för dig att få huvudroller. Det är bara att säga att du ska sluta skådespela.
Precis, för jag har faktiskt försökt ibland som strategi när jag velat ha en roll lite så här halvt, nu fan slutar jag för att se vad som händer. Men det är någonting som så här förstår när det är på riktigt, för det är först då man får någonting.
Ja,
det är som den där, det finns någon dörr i Harry Potter som man bara kan upptäcka när man inte behöver den längre.
Mm.
Lite så.
Jag, ja. Mm. Jag glömde fråga hur du mår.
Jag har haft en väldigt jobbig vecka med... Jag var på väg att bli lite utbränd i våras. Det känns som att det är ett modeord som inte... Men jag jobbade väldigt mycket i våras också och började känna mig sjösjuk och blev ljudkänslig och kunde inte sova och sånt där.
Var det samma projekt då ungefär? Som...
Ja, precis. Det var samma. Och jag hade liksom en podcast som heter Det svenska jobbundret som kommer komma upp i höst. Och radion och nere och pitcha i Amsterdam för Netflix samma vecka som... Alltså det var kanske, det var väldigt, väldigt mycket. Och jag insåg inte då att jag var utbränd, men allting som jag planerade in i våras, som jag ska göra nu i augusti-september, är på helt fel datum. Har jag inte planerat in överhuvudtaget. Så att de här första veckorna i augusti har bara gått åt till att så här, försöka rädda situationer då jag dubbelbokat mig.
Jag förstår.
Så att jag mår lite, jag har varit lite stressad.
Mm. Jag tänkte att det vore intressant att ställa den här väldigt öppna frågan till dig. Vad tänker du mest på just nu?
Just nu tänker jag på, i det här snurriga våren som jag hade, så upptäckte, när jag gick på en läkarundersökning, så upptäckte de att jag hade väldigt låga vita blodkroppar. Så här oroväckande låga. Och jag hade så här 10 missade samtal från läkaren och bara, vad är det här? Och sen fick jag ta benmärgsprov och sånt där. Och sen fick jag vänta i så här 6 veckor på svaret. Och det var så fruktansvärt, den där dödsångesten av att man... Det kan antingen vara ingenting eller så kan det vara något fruktansvärt. Och så här, jag kommer dö ifrån min son. Alltså hela den grejen. Och i det här så skulle jag också börja öva på att dyka inför den här rollen som jag ska göra i januari. Som är en dykfilm.
Okay.
Och som jag håller på med nu också, ska dykträna. Och den här dödsångesten från i våras har liksom satt sig i dyken. Så det jag håller på att tänka mest på nu är... hur jag ska förhålla mig till att lära mig att dyka på ett sätt som gör att jag inte får liksom panik under vattnet. Och inte kopplar ihop det med att jag ska dö. Och att, så här, att dyka är liksom den största tillitsövningen på något sätt. Att så här, jag har luft, jag kommer inte dö. Man måste andas lugnt, för börjar man andas för snabbt så är det... Alltså, så att just nu håller jag på och försöker hitta liksom strategier i huvudet för hur jag ska klara av att dyka.
Men hur var det med dina vita blodkroppar?
Det var ingenting. Fast som så att man såg att jag har haft en infektion eller att kroppen har varit utsatt för någonting. Och att det antagligen har varit stress.
Okay.
Så långvarig stress. Så att nu mår jag bra, men det var... Jag tror att alla har en punkt i livet där man faktiskt inser att man är dödlig. Det är klart att man vet det, men man förstår inte känslomässigt, tror jag, förrän man faktiskt ställs inför någonting. Och jag har haft sån tur att jag aldrig haft någon i min närhet som har dött. Så, förutom liksom mormor och morfar, sådana där naturliga döda, men jag har aldrig haft någon bästa kompis eller sådär. Så det var första gången som jag har varit rädd på riktigt.
Mm.
Och det var jobbigt.
Men du, vad gör man för att få upp sina vita blodkroppar? De vita blodkropparna, de jobbar ju med kroppens försvar, va?
Exakt. Så att om det är väldigt lågt med vita blodkroppar så kan det vara tänka på att man är utsatt för infektion eller att man har blodcancer eller att det är någonting med benmärgen. Så det kan vara väldigt allvarligt, och det kan också vara så autoimmuna sjukdomar som MS och sånt där.
Mm.
Och det var också... Jag har också haft väldigt ont i mjälten i vänster sida. Om mjälten producerar vita blodkroppar, så jag bara, det är klart att det hänger ihop. Och det är kanske mjältcancer och så här. Och sen visar det sig att nej, det är en kota i ryggen som gör att det gör ont i mjälten. Men jag bara, så hur stor är oddsen att jag precis då har ont i en kota, låga vita blodkroppar, så ser det ut som att jag har mjältcancer, fast det inte är det.
Ja,
det är väldigt...
Men har du fått ordning på ryggen då?
Ja, jag har fått, men hela den här, nu har det liksom varit mycket så här kiropraktor, tränare att försöka hitta sätt att så här, stressa ner. För att stress kan ju också sätta sig såklart i olika så här, fysiska åkommor. Och... Så just nu funderar jag mest på dykningen och hur man ska vara lite mer snäll mot sig själv och hitta sätt att så här, inte stressa ihjäl sig.
Men det låter ju som att du är jättedålig på det.
Jag är jättedålig på det.
Alltså med tanke på hur mycket du har på ditt bord då?
Mm. Men sen tycker jag att det är så roligt, så att det, jag tror att det är lättare när man faktiskt har deadlines på saker, att det inte är så här, det pågår inte 9-5 varenda dag i 30 år, utan det är så här, jag har deadline då på det, jag har deadline då på det, och så vet man att när jag väl har gjort det klart så är det nästa, alltså att det är ändå lättare när man ser att man kan dela upp det i delar än när det blir liksom ett jättelångt sjok bara. Men jag är mycket, jag kommer säkert sitta hos dig någon annan gång och säga, kommer du ihåg den gången när jag trodde att jag inte skulle bli utbränd, och så blev jag jätteutbränd? Så kanske det kommer bli.
Mm. Och vad sa du, du ska börja spela in den här filmen i januari?
Januari.
Och nu håller du på och tränar med tuber och grejer?
Exakt.
Ah, okay.
Och jag skulle gå en så här crash course på att ha dykcert på så här 5 dagar. Och fick panik tredje dagen i klassen och så här var tvungen att dra hem och andas. Så att nu ska jag åka till Göteborg och så har jag fått en jättefin dyklärare som annars jobbar med barn. Så att han kommer nog vara väldigt, ta det lugnt. Så det ska jag nästa vecka. Så vi får se, du får hålla tummarna för att det kommer gå bra.
Det är jag säker på. Mm. Men du, kan du berätta någonting mer om filmen?
Ja, eller jag bara, det är så hemligt. Nu kommer regissören bli arg på mig säkert. Men ja, det är en dykfilm som, en dyktriller. Man kan säga att det är som Gravity fast under vattnet.
Okay.
Wow. Så det handlar om 2 systrar som ska dyka i Nordnorge. Och systern fastnar under vattnet. Och jag måste hitta olika strategier för att försöka rädda henne. Så att det är så här riktig gastkramande thriller. Så det ska bli jätte... Det är väldigt spännande. Men också som sagt, vatten har alltid varit en fobi för mig.
Så är det så?
Att, det är alltid intressant med att allt man är rädd för kommer man förr eller senare utsättas för, känns som. Så att det är väl... Det är bra att jag säger det här hos dig nu så att jag inte kan hoppa av nästa vecka när jag tycker att det är läskigt. Nu har jag sagt att jag ska göra det, så nu gör jag det.
Vad är det med vatten då? Du gillar inte att bada? Och...
Nej, jag har aldrig varit en sån vattenperson. Jag är badkruka, jag hatar att frysa. Och det är någonting med djup och mörker. Och speciellt svenska vatten, där man också vet att det är så här 500 meter ner och det ligger vrak på botten. Och...
Var fan hittar du 500 meters djup här i krokarna?
Ute i skärgården.
Okej.
Okay. Ja. Och sånt, när man tänker på det så får man ju panik när man förstår hur långt... Så det har alltid varit väldigt obehagligt för mig. Så att, ja.
Okej, okay. Jag förstår. Men du sa så här, allting man är rädd för kommer man föreläsa senare. Finns det fler sådana exempel från ditt liv?
Ja, alltså jag har alltid hatat bilar och bilkörning. Och jag var tvungen att ta körkort för jordskott. Och där hade jag också dödsångest och ville sluta. Och jag har också börjat i terapi nu för att förstå vad min... Så här... Jag är alltid extremt kreativ vad det gäller att försöka komma ur grejer. Mer än att faktiskt göra dem. Jag hittade på jätte... Liksom, väldigt intrikata fusksystem i skolan och sådär för att kunna fuska på tentorna. Liksom, istället för bara, men läs, plugga på och kom inte på ett system, typ så. Så att jag försöker bli bättre på att så här, konfrontera saker och slutföra saker.
Jag hade ett suddgummi, ett sådär stort suddgummi, du vet, med papper runt.
Mm.
Det kom jag på, att det där pappret, det kunde jag liksom vika ut och skriva anteckningar på. Och sen så satte jag ihop det igen med...
Vad smart, ja. Men det känns som att det är ganska...
Det hade varit lätt att upptäcka i alla fall.
Ja, väldigt lätt. Mitt system var... Alltså man fick alltid kladdpapper ju, och kladda på. Och då smugglade jag in papper mellan de här yttre papperna som var vita. Och sen när folk hållit på ett tag, då ser allas kladdpapper ut och var skrivna på. Så då kan man bara sitta med dem öppet. Okay. Tips till alla som pluggar.
Ja. Jag förstår. Men du, vad många fobier du verkar ha ändå då?
Nej, jag har fan inte så mycket fobier. Okay. Det är inte så här ormar och råttor. Det är liksom djupt vatten och köra bil. Och köra bil är inte så här, oj, det kommer man aldrig utsättas för. Det var ju inte helt otippat liksom. Att... Men nu är man ju väldigt glad över att ha körkort.
Flyga?
Nej.
Lugnt?
Allt är lugnt. Förutom, precis, jag har inte flygit så mycket efter min dödsångest i våras. Så att det kanske har tillkommit på menyn.
Alltså det är praktiskt nu för det är så politiskt inkorrekt att flyga.
Exakt. Ja.
Du,
när
jag ställde frågan om vad du tänker på mycket just nu. En sak som jag tänker att du verkar ha varit upptagen av i alla fall är, och som återkommer ofta när du ska beskrivas, är liksom spretigheten i ditt värv. Att det finns ingen så här rak linje. Du har inte gått till jobbet. Jag tänker Johan Ulveson är en sån som går till jobbet och som så här, har gjort 590 uppsättningar på Dramaten i rad.
Ja.
Det har ju inte du gjort.
Nej.
Om vi nu tänker oss att du ofta beskrivs så, känns det så från insidan också?
Nej, jag tycker att jag har en väldigt klar logik för mig själv i vad jag tycker är roligt. Fast det är oftast, jag tror att det bygger på att jag är så rastlös så att jag vill alltid göra någon slags motsatsen till det som jag precis har gjort. För det känner mig så trött på så att då vill jag göra någonting helt annat. Jag tror dels för att utmana mig själv, men också för att inte bli dömd av någon. För ju mer man jobbar med någonting och ju mer specialiserad man är, desto större krav ställer ju också folk på ditt kunnande. Men när man bara, åh vad kul, nu provar jag det här, så står man väldigt fri ifrån folks förväntningar. Och jag hatar när man känner sig, okej, nu finns en förväntan att det ska gå på det här sättet. Så det är jätteskönt att alltid så här, riva upp och börja om någon annanstans med något nytt. Men det är inte så smart, för att jag tror att man blir mycket mer framgångsrik om man bara gör en sak och gör det bra än att hoppa runt.
Om man bliver vid sin läst.
Ja, och sen tror jag idag att vi lever i ett samhälle som ställer liksom väldigt olika krav och många krav på personer som, vilket gör att man har inte råd att bara ha ett jobb. Man måste ha flera ben att stå på för att liksom ens kunna betala hyran. Så att jag tror tyvärr att det där specialiserande och liksom det att kunna få vara ett upplyst geni och kunna en sak fantastiskt bra, det kan vara på vissa sätt på väg att försvinna, tror jag. Och det är ju inget bra, såklart. För Nej. Att det känns som att alla kan mycket om lite.
Det är intressant, för det där, jag vet inte om du lyssnar på Filip och Fredriks podcast, men i torsdags så pratade de om det, att det finns en kategori av manliga skådisar som liksom blir geniförklarade. Och deras teori var att Edward Norton var den sista som var uppe och nosade på det. Liksom. Mm. Efter det så har man inte riktigt haft den typen. Alltså Al Pacino-typerna, de finns inte längre.
Och jag tänker och Daniel Day-Lewis har gått i pension och sådär.
Ja, okej. Okay. Men det verkar väl rimligt. Det verkar vara så jobbigt att jobba för honom.
Ja, när han ska liksom gå in i rollen. Och det är också någonting som jag tycker efter jag har fått barn också, att det har blivit så här totalt avmystifierat hela. Jag tror att det är många skådespelare som håller på och liksom, jag tror inte på method. Nej. Method är skittöntigt. Det är så här, Jared Leto, du behöver inte leva som Jokern på riktigt och skicka råttor till dina medspelare för att du ska vara i rollen. För du vet att du inte är i rollen och du ser att det är kameror runt dig. Så det är inte så att du tror att det är på riktigt. Jag tror inte på method. Och jag tror att method är ett sätt, man säger att man använder sig av det för att på något sätt, man vet inte vad man gör som skådespelare. Man vet inte exakt vad den där kvaliteten är. Och det är så läskigt. Så då hittar man på en massa konstiga regler för en själv för att ha mer kontroll. När det egentligen handlar om någonting helt annat som man inte kan sätta fingret på. Och det är läskigt.
Vem var det som sa det här med så här, oh, method acting. Why don't you just try acting?
Var det när, ja, nej.
Nej. Skitsamma. Någon som lyssnar kan berätta det för oss säkert.
Ja, exakt.
För att nu sa du ju ordet rastlöshet. Och jag tänker så här att, för att när jag tittar på ditt liv utifrån så känns det ju som att det är så här, antingen så är du ju väldigt orädd för att du vågar så här testa någonting helt nytt, eller så är du rastlös, eller så är det samma sak. Kan vi elaborera på det?
Nej, men jag tror väl snarare att det kan ju också vara att man är rastlös för att man är rädd. För att är man kvar tillräckligt länge någonstans och någon säger så här, du är så dålig, då har man ju ingenting kvar. Men om någon tycker att någonting man har gjort här borta är dåligt, så har man skydd av det andra man gör som fortfarande kan bli bra. Jag jobbar hela tiden liksom emot att så här, slippa folks omdömen om en, och så här, just att inte läsa recensioner, inte googla ens namn, inte ha någon koll på vad folk tycker om en eller så. För att jag skulle nog bli helt paranoid och inte vågar göra någonting om jag tänker mig att jag har en mottagare till det jag gör. Så att det är därför jag måste hela tiden liksom smita undan blickar. Liksom. Mm.
Fast det funkar ju inte alltid. Jag hörde dig säga någonstans efter sommaren med Göran, alltså att du fick inte ens komma på audition längre.
Nej, men det är också väldigt.
Jag menar att det funkar inte alltid att fjärma dig. Någonstans så måste ju du ha känt att det här tyckte branschen var inte kosher. Att jag.
Exakt, men det är ju väldigt så här finkultur, fulkultur. Alltså, vad är kommersiellt och vad är kvalitativt? Och sånt där är också så himla tråkigt. Jag tycker det är jätteroligt att vara inne i alla världar. Liksom så. Men som skådespelare får man ju också förstå att man har bara ett ansikte och är man med tillräckligt mycket i samma typer av sammanhang så är det svårt för en publik att tänka sig dig som någonting annat. Så att på ett sätt kan jag köpa det, men det är också ganska, just att det är många skådespelare som börjar unga, och då är det ganska, det är ju så brutalt att om du som 18-åring väljer 3 fel roller så kan du sen kanske aldrig mer få göra det andra som du också vill göra. Så att det är ganska, jag menar det är inte så många unga människor som faktiskt vet vad de själva vill göra och har den kanske integriteten att förstå vad de borde tacka ja till och tacka nej till.
Vet du, jag läste en notis i någon av kvällstidningarna om, och jag har inte sett programmet själv, men om Kalle Zackari Wahlström och Britta Zackaris nya program, och då hade hon varit hos, de hade varit hos någon terapeut och pratat om att hon inte visste vad drömmen var. Och jag tänker att det sa någonting om vår generation ändå.
Mm.
Alltså nu har, du testar ju, jag tror mig se det på ditt liv att du testar.
Mm.
Och det känns som att hela genierprojektet handlade å ena sidan om att skildra människor som du tycker är duktiga, men också för att du skulle få så här, få riktning, alltså att suga i dig det från de här människorna. Samma sak för mig med Värvet.
Mm.
Att jag så här, okej, jag vill åt det här hållet. Mm. Nu träffar jag massa människor.
Mm.
Men tror jag att det stämmer? Är vi en generation av drömsökare som inte ens vet vart vi vill?
Det skulle nog vara min värsta mardröm, tror jag, att inte veta. För att så här, sen jag var liten så har jag alltid haft väldigt, så här, väldigt klara drömmar för mig som är så att det här vill jag och åt det här hållet vill jag. Men så har de där drömmarna hela tiden ändrats och, men för Britta det måste vara fruktansvärt att känna att man inte riktigt så här, vågar formulera ens drömmen. Och det kan säkert också ha att göra med att...
Jag tror att det handlar om det då. Jag tycker jag träffar jättemånga människor som någonstans mellan 40 och 50 bara, ja, fast vad ska jag bli när jag blir stor då?
Ja. Nej, men jag tror att det är väl för att det inte finns riktigt utstakade yrkesvägar på samma sätt om man vill så här, förverkliga sig själv längre. Just det där så här, specialitets, alltså skrået när man kan någonting perfekt och man får gå i lära. Och det finns inte på samma sätt idag, och jag tror speciellt om man jobbar inom så här, kreativa branscher där du hela tiden också måste återuppfinna dig själv i en bransch som är så här, föränderlig och som hela tiden ser ut på olika sätt, och det är en enormt stor så här, personifieringskult också där det är liksom ett enormt krav på individen, så tror jag verkligen att man kan gå vilse i det och börja med, alltså att börja utifrån och in istället för inifrån och ut, alltså så här, börja anpassa sig till vad man tror att man ska vara eller det man tror att man ska drömma om istället för att så här, försöka formulera det för sig själv. Men jag känner mig inte riktigt igen mig i att det där när jag liksom hoppat runt, jag har alltid gått på något sätt på det som jag just har känt mig jättepassionerat intresserad av och jättenyfiken på. Så jag känner inte att jag ofta har hamnat i att så här vill jag ju inte vara alls, utan jag tycker oftast att det är väldigt så här, roligt att få göra det jag gör. Även om resultatet inte blir perfekt så har man i alla fall fått vara med om den utvecklingsresan. Liksom. Mm.
Ja, men det låter väl bra. Och nu har du ju uppenbarligen jävligt mycket att göra.
Mm.
Du tänker också i ett sätt att kanske... Så här, fast nu verkar det inte vara så för dig. Men jag kan ju känna ibland någon slags tomhet över vart... Alltså så här, okej, var det bara det här? Men har jag väldigt mycket att göra... Då finns det inte plats för det.
Nej.
Då måste jag bara släcka bränder. Och...
Det är också skönt med barn. För då försvinner lite de där tankarna på så här... Är jag på rätt plats? Vart är jag på väg? För att man fylls av en väldigt så här, skön trötthet på något sätt. När man har ett barn och är så här, helt fysiskt uttröttad. Och även mentalt uttröttad. Så det blir lite tyst ett tag i huvudet, tror jag.
Mm.
Jag tror att man har mer existentiella... bekymmer när man inte har barn faktiskt.
Ja, men det är nog sant.
Och nervoser och sådär.
Mm.
Och det är också skönt att så här, man helt plötsligt att hur mycket mer tiden väger och att man kan inte sitta, man har inte tid att ha prestationsångest. Du måste bara göra det än att så här, sitta och stirra på en vit sida och inte veta vad du ska göra av det. Liksom. Utan det är så här, nu måste jag leverera i en och en halv timme för det är det enda jag har.
Ja, och det där hörde jag dig säga i någon annan intervju också. Det taggar in i, jag gjorde 4 temaavsnitt i somras nu. Så, och jag tror faktiskt att, i alla fall på skissstadiet så hade jag med en bit av din intervju med Anna Odell.
Mm.
Jag vet inte om den klipptes bort. Och det handlade om just skapandeprocessen. Men i det avsnittet i alla fall som handlade om just skapande så hade jag med en bit med Louis C.K. där han pratar om att upp till en viss punkt när han fick sina barn, det, jag tror att det är ännu värre i USA, därför att där finns det liksom inte, ska dina barn gå på dagis, ja då måste det betalas.
Mm.
Så att fram till den punkten hade han varit ganska så här flutit runt bara i New York och gjort stand-up, och efter det då var han så här, nej men vad fan, nu måste jag ha riktning, det här går ju inte liksom. Mm. Och det var väldigt inspirerande, det var, förändrade mitt liv på sätt och vis.
Och det, men just så här, det där fokuset, det känns som att de flesta människor gör de bästa grejerna när de har fått barn. Sen tror jag att det finns, det kanske är typ ett barn, sen tror jag att om man har två eller tre eller fyra barn och om man är kvinnlig kreatör, så tror jag att det är en helt annan fråga om hur svårt det är än om man är en manlig kreatör. Alltså jag har väldigt svårt att tro att en kvinnlig regissör skulle kunna ha fyra barn och ändå jobba hela tiden. Det tror jag absolut inte skulle kunna ske. Medan man ser på väldigt många manliga regissörer att de är tillsammans med en person som tar alltså det stora ansvaret för familj och hem. Lite som på 50-talet.
Mm.
Och jag kan bli väldigt provocerad av intervjuer i café när man inte ställer frågan om så här, hur får du ihop det? Och hur ser du på att ni har en relation som på 50-talet, fast du kallar dig för feminist, har du liksom problematiserat det här för dig själv? Så att jag tror tyvärr att det är en väldigt stor skillnad för kvinnliga regissörer och manliga regissörer, till exempel om man ska prata om kreativa yrken, i hur många barn man kan ha och fortfarande få jobba.
Mm. Men du, jag tänker att liksom hela din podcastserie Genier undersökte ju just det här som jag också besvärande ofta återkommer till i värvet, fast jag brukar säga att man känner att man står vid rodret i sitt eget liv.
Mm. Men,
och du säger istället,
ta makten att äga sitt eget liv.
Just det.
Mm.
Men det, jag tror vi menar samma sak, att man på något sätt skapar sin egen
riktning.
Ja, precis. Mm. Gjorde Genier någonting med dig och det?
Jag hade aldrig börjat göra egna saker om jag inte hade gjort Genier. Det var verkligen någonting helt, alltså det var en radikal förändring. Och sen ska jag säga att jag gjorde inte Genier själv, utan jag hade en fantastisk klippare, en fantastisk fotograf och en person som också liksom gjorde den här jättefina hemsidan med bilden. Alltså vi hade ett visuellt uttryck som vi vill komma åt också, av en slags både nättidning och podcast och så. Men också att så här, jag tror att vara tillsammans med en person som säger så här, det är jättebra. För att jag vet att jag i andra relationer har haft idéer och velat göra saker, så har man känt så att en person har så här mentalt himlat med ögonen och varit så här, Och det är klart som fan att så här, det är väldigt svårt att tro på sina egna idéer utan att ha någon som också säger, men det är klart, så kan spegla det där som man. Och jag är tillsammans med en person som är extremt uppmuntrande och stöttande och jämställd liksom. Så att jag tror det var mycket att säga, jag dels då ville göra Genier, men att jag också hade en sån fantastisk uppbackning bakom mig som trodde på mig och på idén, som sen gjorde att jag har vågat testa andra saker och utveckla andra idéer.
Mm.
Men sen har jag också insett att jag tror inte ett skit på individen. Liksom, kollektivet är så jävla vackert och man kan åstadkomma så mycket med andra människor. Och när man sätter ihop andra människor i en grupp och de inte står ensamma, utan det var lite som med Genierna också, och när vi hade releasefest och man såg alla tillsammans på samma ställe och att det var en grupp, hur mycket starkare, hur mycket större de delarna blir än liksom de enskilda bitarna i delarna. Och det märkte vi också, eller jag, med hela tystnadtagning och MeToo och hela hösten, att så här, det är helt fantastiskt vad man kan åstadkomma med många. Så att alla projekt som jag gör nu, de här tv-serierna, gör jag med andra personer. Så det är också någonting som jag upptäckte med Genier, att så här, man ska samarbeta och man ska vara flera, för att det blir väldigt mycket bättre då.
Men om jag nu återigen då får störigt nog föra in samtalet på mig själv, så har jag insett att det finns en brist hos mig, att jag gör det där kanske lite för mycket. Jag var på akupunktur häromdagen för första gången på väldigt, väldigt länge. Och då så sa jag att det finns liksom inte någon terapiform som jag inte har provat, eller någon diet eller någon kiropraktor i stan. Jag har varit hos alla.
Perfekt, du kan ju ge mig tips på någon.
Ja, det kan jag verkligen göra. Men det är också lite lustigt att jag hela tiden tänker att någon annan ska lösa det här åt mig.
Mm. Det är väl också typiskt så här resultatsamhälle, att man vill veta hur lång tid någonting tar och man vill veta hur mycket det kostar och man vill veta resultatet.
Mm.
Och det är ju också så här fantastiskt med att få barn. För att man bara, du har ingen aning om vad det här kommer bli. Du har ingen aning om... Alltså du har noll kontroll. Och så här, hur mycket annat i ens liv som styrs av liksom rationella termer och ekonomisering på något sätt. Att så här, man tror att man kan kontrollera livet genom alla de där sakerna. Och man har egentligen ingen aning.
Mm.
Och så här, man får väl bara försöka andas sig genom den insikten som är skitläskig, att man inte har någon kontroll.
Men före genier, var du mer solitär då? Liksom? Då satt du på eller du, för du har väl skrivit länge, eller hur?
Ja, det har jag. Fast det har också verkligen varit sådär, aldrig vågat visa för någon. Och jag gick ju på Handels mycket för att jag ville producera film och vara med bakom och så här, styra visionen från andra sidan. Men hittade liksom aldrig riktigt in. Och sen så var jag ju med och gjorde den här Känn ingen sorg, Håkan Hellström-filmen, bakom. Men det var också sådär, när man inte är anställd och kommer in utifrån. Och det är på något sätt som att så här, vi har ett arbetsliv idag som på alla sätt försöker separera oss från varandra. För att vi också ska vara ensamma och utsatta och inte ställa krav. Nu låter jag som en så här fackförening, men det är verkligen så... En sån insikt som jag fått att våra yrken idag tvingar oss till att vara ensamma på ett sätt som är skadligt för oss, tror jag.
Mm.
Och att man också jämför sig med andra, man ser andra som konkurrenter, man blir missundsam och bitter och säger varför får den göra det och inte jag? Just den här känslan av att inte få vara med.
Ja, precis. FOMO.
Ja, exakt. Mm.
Fear of missing out för den som inte vet.
Ja. Och man blir ju en väldigt mycket bättre person när man liksom börjar samarbeta och ser att så här, den där personen som jag har gått omkring och varit så här avundsjuk på. Fan vad coolt att vi kan jobba tillsammans och skapa något eget. Och så här, det här var inte alls en person som jag borde på något sätt så här, tycka illa om. Och så bara, det har varit väldigt, väldigt fint. Och så här, en insikt som jag har fått så här, nu.
Berätta om de där som du tycker illa om som du har börjat jobba med nu istället.
Nej, men jag tror att det blev väldigt så här, stort för alla skådespelerskor i tystnadtagning. För att det finns ju inget, nästan inget annat yrke där man går på så här 40 arbetsintervjuer varje år som man gör som skådespelare när man provfilmar eller gör self-tapes eller vad det nu är. Och där folk också säger, vi är ute efter den här typen, så vi tar in alla personer som är samma typ och så ska ni ställas mot varandra och sen ska ni vara konkurrenter. Och jag kommer ihåg, jag och Josefin Bornebusch träffades någon gång och så började vi prata om så här, hur frustrerande det var att vara den där skådisen och att hon och jag varit så här, varför får hon den rollen, varför får jag så här, två blonda skådisar, så började vi prata med varandra och om vad vi ville göra och drömmar, och nu gör ju hon fantastiska saker och jag har också börjat jobba på så här, och det är så jävla, jag blir så rörd av att se att så här, nu är vi kollegor och vi är inte konkurrenter och man hjälper varandra.
Härligt.
Mm.
Jag har liksom en teori som kanske kan bevisas av svaret på den här frågan. Som skådespelare, tycker du att du hämtar energi utifrån eller inifrån?
Menar du allmänt eller menar du i jobbet? Alltså när man står och filmar eller är en karaktär?
Exakt, det senare.
Då är det bara inifrån.
Är det så?
Ja.
Mm.
Men det finns säkert andra som jobbar utifrån. Alltså jag tror att det är också så här... Det går inte att svara på vad skådespeleri är, för det är, alla har helt olika metoder. Och som sagt, jag har gömt mig bakom en massa flummeri, flumera förut och varit så här, nu ska jag vara den här karaktären. Och för att man är så rädd för att så här, på riktigt blotta någonting av sig själv eller så här, sin kärna på något sätt. Och jag börjar känna mer och mer att jag vill göra komedi och göra... Ja, men lite andra typer av roller, för jag får oftast liksom göra till extrema feel bad karaktärer, alltid. Man gråter i snön och någon är död och någon är, min dotter är borta. Och liksom, det har varit fantastiska roller och det är så himla bortskämt. Så här, för jag tror att det är många skådespelare som drömmer om att få göra de här mörka, gå in i det och så här. Och nu känner jag att jag bara vill göra komedi.
Mm.
Också, alltså, för att det är verkligen blottande på riktigt, och att våga vara så här, alltså med blotta bröstet och så här, det här är jag och det här är min kärna, så här, och visa upp den på riktigt. För att jag känner lite grann att just när man håller på med sin method, magiskt tänkande, så är det ett sätt att snarare skydda sig från att visa vem man är än att faktiskt våga visa vem man är.
Ja, för att, ja, en grej som jag återkommit till ofta var så här att Maria Lundqvist åkte in och liksom, hon bodde väl på någon ö ute i skärgården utanför Göteborg, så åkte hon in till Avenyn och så satt hon ensam på fik och bara lyssnade på folk så här, mm, när hon växte upp. Det å ena sidan, och sen har vi så här Torsten Flink-typerna som det just känns som det är så mycket krångel här inne i hjärtat, va? Och det är det vi gräver ur. Mm. Det är lite den jag är ute efter också på ett sätt. Alltså så här, jag antar att om du då som skådespelare ska göra en karaktär, hittar du grejer på 7-Eleven?
Jag tror att så här, jättepretentiös, men man är verkligen så här upptäcksresande i olika typer av så här psyken. Och jag var ett jättenördigt barn som älskade liksom psykiatri, och jag ville bli så här psykiatriker tills jag insåg att man var tvungen att bli läkare först. Nej. Det verkar jobbigt. Nej, men just att så här, destruktiva psyken. Och något som jag verkligen har förstått och verkligen känt av är hur nära destruktivitet och kreativitet ligger. Och om man inte får vara kreativ och ha en outlet från den motorn som hela tiden pågår i en, så slår det över extremt lätt till att bli destruktivt. Och att man istället för att så här få... Det är en akut känsla av nu, alltså när man står framför kameran, att man kan inte vara någon annanstans än just där i tanken. Du kan inte stå och tänka på någonting annat, du kan inte... Utan du måste vara liksom förankrad precis där. Och det är en sån enorm kick att få vara i det nuet. Så jag tror att det är det man hela tiden längtar efter. Och om man inte får utlopp för det, så tror jag att det är därför man så här pratar om, alltså att konstnärer kan också vara väldigt destruktiva. Så här, för att det är liksom samma kraft på något sätt. Och ett tveeggat svärd. Och under mina... Mellan jag var 20 och 30 så var jag extremt deprimerad. Jag mådde extremt dåligt. Och jag är en sån person att ju sämre jag mår, desto mer hyper blir jag. Jag tror att man tror att ångest ska se ut på ett visst sätt, men min ångest ser ut på ett annat sätt. När jag skrattar som mest så mår jag nästan som sämst på ett sätt. Och det där tog lång tid för mig att fatta, för jag trodde att jag var liksom extremt lycklig hela tiden, fast jag egentligen mådde jättedåligt, för att jag just inte hade så mycket jobb som skådespelare. Jag visste att jag ville göra saker, men jag visste inte hur. Jag hade inga verktyg för det. Jag kände att jag inte blev insläppt där jag ville komma in, att det var enorma, liksom, väldigt höga murar kring alla de där platserna där man ville vara. Och då, istället för att så här, våga kämpa på i att så här, skapa egna grejer, så var man liksom ute och festade jättemycket och hade jättemycket destruktiva relationer. Och så att det där kreativa kom ut på det sättet, fast blev enormt destruktivt. Mm. Och det som jag tycker är häftigt med när man är inne i olika världar och gör lite olika saker, är att man inser att kärnan är exakt samma sak. Det är bara det att formerna ser olika ut. Och jag tror att det var lite det som jag höll på och sökte efter i genier också. Att så här, vad är den gemensamma nämnaren för alla de här personerna som på olika sätt, utåt sett, har skapat helt olika saker. Som så här, Gudrun Schyman som skapade ett helt nytt parti mot Anna Särner. Hur ser deras resor ut och vad har de gemensamt? Så här, vad är den där lilla magiska pusselbiten i kreativitet? Och jag tror inte att jag fick något riktigt så här svar egentligen, men det finns ju alltid ett, så här, en liten magisk pusselbit som är så här, om man ska ta som en kyss till exempel, som kan vara så här, det är bara saliv och tunga och det är precis vad det är. Eller så är en kyss det mest magiska man kan uppleva, och man vet inte vad det där sista lilla ingrediensen är. Och det är väldigt spännande att hålla på och söka efter vad det är på olika sätt. Mm.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men okej, om vi exemplifierar liksom vidare då, alltså, för du sa så här, method acting är bullshit, men nu ska du vara en dykare liksom. Hur hittar du dykarens liksom, personen i dig själv?
Det som är skönt med den här rollen är att jag inte är en proffsdykare alls, utan jag ska vara en småbarnsmamma som ska dyka och som inte har gjort det på ett tag och är rätt så här, osäker. Så då är det lättare för att man kan ta in det. Alltså är det en roll där man måste behärska någonting, så är det klart att du måste behärska det också privat.
Ja, men när du ska vara polis då?
Ja, men då måste man ju veta hur man håller i en pistol och hur man skjuter och ändå intervjua, prata med folk som jobbar med det som du jobbar med, för att bara förstå hur man förhåller sig i en situation till en person som man ska förhöra eller en person som är hotfull och så här, absolut. Och det har ju varit jätteroligt att få göra research för exakt det som behövs. Men jag tror den där enorma researchen när man börjar göra så här backstories som inte ens syns i manus, och när man också börjar komplicera det för mycket. När man börjar så här, och det har man märkt nu som regissör, att man ibland är så här, gör det bara. Alltså det, ibland vill man bara säga så här, gå in och gör det bara. Gör det inte så komplicerat, utan det vi har är det vi har på något sätt. Man kommer inte höra i din röst nu vad som har hänt med dig när du var 12 år, om det inte finns med i manus. Och jag tror att man blir en mycket sämre skådespelare på ett sätt om man snurrar in sig för mycket i teoretiska liksom, cirkelargument.
Ja, men då har man väl hört om liksom, karaktärsbeskrivningar som är flera sidor långa och som berättar exakt vad som finns i garderoben eller i kylskåpet eller vad det nu kan vara som.
Ja, men exakt. Och det är inte så viktigt. Däremot så, det som är fantastiskt är ju att så här, är det en person som har förlorat sitt barn, så måste man förstå vad någon slags ultimat sorg är. Och om man aldrig varit med om den själv, så måste man på något sätt ändå relatera den till det mest liknande man kan. Så här, vad är min största sorg? Och så använder man sig av den.
Vilken är din största sorg?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror att min största sorg har att göra med hur andra människor har mått i min närhet. Och försöka göra människor som är liksom grunddeprimerade glada, vilket man inte kan. Så det har nog varit min största sorg, tror jag.
Men jag frågade förut om du plockar utifrån eller inifrån, men det låter ju verkligen som att det är en växelverkan. För nu berättar du ju ändå om research och att du plockar från vänner eller liksom whatever.
Ja, jo, men absolut. Så
sen,
är det ju.
Och sen så förankrar du det på något sätt inuti dig själv och då kan du agera.
Ja, ja, och allting måste ju såklart silas genom dig som person, för att annars blir det ju falskt. Och det är också det som är fantastiskt med fiktion, att fiktion ibland känns mer sant än det som är sant. Att det blir liksom ett steg till av sanning i fiktionen, vilket ju låter väldigt märkligt, men så är det ju på något sätt. Och därför blir det också så konstigt när man ska prata om så här specifikt, men vad har hänt på riktigt i det här och vad stämmer och vad. Jag kan förstå alltså författare som blir vansinniga på frågan av så här, vad är självupplevt, för att det spelar liksom ingen roll, för det man har skrivit är sant så här, oavsett vad man har hämtat det ifrån. Och det är det som också är så fint i fiktionen, att så här, min sanning av sorg är min, fast när du ser den så responderar det med din uppfattning av sorg, och sen så delar vi någonting och så har vi empati för varandra. Och då är det väl den där pusselbiten på något sätt som vi har gemensamt, vilket också gör att så här, konst såklart är så extremt viktigt för empati.
Fint.
Jag blir så jävla pretentiös jämt, känner jag.
Nej, jag tycker det var härligt.
Jag är ju en rolig person, jag vill ju göra komedi.
Ja.
Jag kan förstå folk blir så när man pratar om så här kreativa processer, folk bara håller käften.
Nej, jag tror, vet vad, jag tror tvärtom. Jag tycker liksom, jag tycker det tjongar till på något sätt i min inbox varje gång jag pratar om process med folk. Så att det är, nej för fan, det där överlever klippbordet.
Ironi är, tror jag, är skadligt. Alltså det där att så här hela tiden ha skyddsmekanismer och vägra prata om saker som är på riktigt. Men jag är också en sån här jobbig person som... Jag hatar kallprat, jag klarar inte av kallprat. Så det är så här på fester så här, hur är din relation med din pappa? Så direkt. För det är mycket mer intressant än de där som håller alla korten närmast kroppen. Men det är också jobbigt för att så här, man säger också väldigt för mycket... Man har ingen integritet själv heller, så att det gäller på ett sätt att omge sig med människor som inte kommer missbruka ens förtroende kring vad man har sagt när de själva kanske inte har sagt någonting. Jag har lite svårt för sådana människor som jag inte kan läsa och som inte vill ge liksom av sina smärtpunkter tillbaka, utan som är väldigt så här...
Fast det där går ju igen då. Då är det ju, för om du ställer den frågan så här, alltså, vad är döden för dig på ett cocktailparty så att säga? Eller hur ser din liksom dödsångest ut? Det känns ju som så här, om vi pratar om rastlöshet, visar vi rädsla förut? Eller orädsla rättare sagt, så tycker jag att det går igen här nu. Alltså det som vi ser utifrån när vi tittar på ditt liv och din karriär och din gärning, du är ju så, du är ju konsekvent orädd då. Eller?
Eller jätterädd. Alltså jag tror att det är rädsla, alltså jag tror att mod och rädsla är också samma sak. Som destruktivitet och kreativitet är samma sak. Mm. Alltså, jag är jätteimponerad av personer som sagt, som vågar vara i någonting och vara specialiserade i hela sitt liv. För det tycker jag är jättemodigt.
Kudos till Johan Ulfesson.
Exakt.
Mm. Du nämnde att du som barn var väldigt intresserad av psykiatri.
Mm.
Och det leder oss in på din barndom. Berätta om vilka som fick dig den där oktoberdagen 1980.
Min mamma och min pappa.
Wow.
Min mamma kommer från Hofors i Gävle från början och är förskollärare. Så det är därför jag blir... Man får absolut inte säga dagisfröken.
Nej.
Absolut inte. Lyssna på det här. De är förskollärare. De har världens viktigaste jobb och de ska ha mer i lön. Ja, och min pappa är utbildad journalist men har jobbat som alltså svenska för invandrarlärare. Och jag är uppvuxen i Vasastan på gränsen till Östermalm. Jag tror till och med att det är Östermalm, det är så här precis på gränsen. Och
Sibirien.
Sibirien, precis. Ja. Och växte upp där i ett Vasastan där det fortfarande fanns alla möjliga människor i Vasastan, inte bara väldigt rika personer.
Okej. Okay. Ja. Pre-gentrifieringen.
Mm, exakt.
Mm. Ja, det måste väl ha varit relativt.
Man blir ju lite dum i huvudet av att bo i innerstan alltså.
På vilket sätt?
Omedveten. Vi bor ju nu i Huvudsta i Solna. Det är så kul när jag säger det till folk som bor i innerstan, bara, så du bor i en sån här fin sekelskiftesvilla i Sundbyberg. Jag bara, nej, jag bor i ett nybygge höghus. Huvudsta, där Torsten Flink föddes.
Ja.
Där bor jag. Men det som är fantastiskt där är att det verkligen är alla slags människor, alla erfarenheter, alla yrkesgrupper, alla nationaliteter. Och där inser man verkligen hur extrem innerstaden har blivit nu, om man jämför med när man växte upp där. Men när jag växte upp där i alla fall så... Jag tyckte inte om att gå i skolan så mycket.
Nu svarar du på frågor som jag inte har ställt. Jag vill att du skulle berätta om dina föräldrar.
Ja, men det har jag väl gjort.
Ja, du sa vad de jobbar med.
Ja.
Du sa inte vilka de är.
Mina föräldrar är extremt humanistiska, extremt så här kulturellt intresserade. Så att jag gick på teater från det att jag var jätteliten. Och ja, men så här, filmer, teater, cirkus... De satte mig i teatergrupp väldigt tidigt för att jag var väldigt hyper redan då. Och men det är verkligen att de växte upp i så här, när de kom till Stockholm och bodde de i så här kollektiv på 70-talet på Söder. Och det var rädda almarna och det var demonstrationståg och så. Och så det blev lite så här clash att bo i Vasastan och
gå i skolan på Östermalm kanske.
Gå i skolan på Östermalm och lära mig åka slalom med någon annans pappa. Mm. Som tog med mig på skidresor. Och, så att jag var liksom alltid en sån gäst i det fina livet. Men aldrig riktigt där. Liksom. Jag kände mig alltid fel. Och sen när jag började i estetlinjen på gymnasiet, då var jag fel där, för då kom jag från Östermalm.
Ja, precis. Och det där är intressant, för att jag hade Frida Hallgren som gäst sent förra året.
Mm.
Och hon är också skådis från Östermalm.
Jag tror... Och jag kände hennes syster. Vi gick i samma högstadium.
Okej. Okay. För att Frida är ju något äldre än du. Men för henne var det ju... För, här tänker jag... För jag tror, jag fick i alla fall känslan av att ja, men hon kommer kanske lite mer från pengar än du gör. Men då blev liksom utanförskapet när hon skulle in i skådisvärlden. Att det var så här, ja, var kommer du ifrån? Så. Men i ditt fall tänker jag att det kanske har funnits ett dubbelt utanförskap just i det att du inte hade rätt Ralph Lauren-dunjacka och inte hade lägenhet i Chamonix när du växte upp. Och sen när du skulle in i kulturvärlden, ja, då kom du från fel jävla stadsdel.
Mm. Jag tror att det är ganska nyttigt att... Man tyckte ju såklart inte... Så, och vad nyttigt är att jag inte känner att jag får vara med någonstans när man är så här 16 år. Men det har varit väldigt nyttigt nu, känner man, att man faktiskt har varit och befunnit sig i flera olika slags världar och sett klaschen mellan världar och också sett, fått med sig ett klassperspektiv väldigt tidigt där man också har förstått att man har kunnat analysera saker utifrån klass, som man såklart, eller jag fortfarande gör. Och det är också så orättvist, för jag tror att om man föds in i en familj med skådespelarföräldrar så får man också en trygghet i det. Man får en säkerhet i det och ett självförtroende. Jag tänker på det att ganska många av de skådespelare som är så här revyartister och extremt folkliga, de kommer oftast från väldigt fattiga omständigheter. För att jag tror att man är så här, jag måste tjäna pengar, jag kan inte hålla på och vänta in jobb. Jag måste försörja mig, det här är inget riktigt yrke. Att man hela tiden springer framåt utan att ha lyxen att ha en integritet.
Ja, jag förstår. Man kan inte så att säga sitta och vänta på att Bergman ska ringa.
Nej, och det tror jag, så att är man född in i någon slags kulturell aristokrati.
Skarsgård.
Ja, men då tror jag att man har ett annat typ av självförtroende där och vågar... tro på att så här, jag kan säga nej och så kommer det komma något annat nästa gång.
Så har du inte haft det?
Nej.
Nej.
Och mina föräldrar kommer från men de kommer från väldigt fattiga omständigheter. Min mammas pappa, alltså mamma och mormor, och när mormor var höggravid, de flyttade till Hofors. Och min morfar jobbade på fabriken där, och när mormor är höggravid och ska föda mammas lillebror om så där en vecka, så kommer du knacka på dörren, och så är det två kostymklädda män som säger att hennes man har blivit krossad under flera ton järn på fabriken.
Ja.
Och då står hon där i en ny stad, ska föda barn om en vecka och ha mamma som är 3 år. Och jag har funderat väldigt mycket på det, att jag tror, och det finns ju till och med forskning som visar på att man ärver sorg i generna. I DNA så finns trauman insprängda. Mm. Så att det är inte bara trauman från miljön, utan det finns faktiskt också från biologin. Och jag tänker på det där, att den där sorgen som på något sätt finns insprängd i mamma finns ju såklart insprängd i mig också. Och jag tror att både mamma och pappa har känt sig som... De har varit såna enorma liksom klassresenärer på ett sätt, att de nu bor i en 4 i Vasastan och kommer från ingenstans. Så att de har alltid varit väldigt oroliga för, okej, idag är allting bra, men imorgon kommer det gå åt helvete. Den där rädslan att så här, det här kommer ta slut någon dag.
Mm.
Och den där rädslan man har med sig så här, för framtiden, gör ju att man också aldrig riktigt kan vara lycklig i nuet heller och uppskatta vad man har i nuet. För
ja,
att man är liksom en filifjonka. Och just den där framtidsskräcken har jag fått jobba med jättemycket. För börjar man ta ut saker, alltså det är lite som ett aktievärde, förväntan om att någonting kommer gå ner kommer göra att ekonomin också går ner, att aktien går ner, för att det är förväntan som driver värdet.
Ja, visst.
Och inte det verkliga värdet på något sätt. Det här är kul när man går på handel, för man kopplar ihop ekonomiska termer med känslor.
Ja, men det var väldigt snyggt, och det där kändes som en sån nyckelinsikt för mig, det här du berättar om med sorgen i generna.
Mm.
Jag vet inte vad det är, men det känns ju som att jag bär på någonting. Och det är väl det som är det här hålet i bröstet som jag tänker att alla Stockholms kiropraktorer eller terapeuter ska lösa åt mig.
Mm. Ja, och jag tror inte... Man får väl kanske acceptera att det är olösligt, så hur mycket terapi man än går i. Så det finns saker som är medfött.
Eller så knapar man så jävla mycket Prozac.
Har du gjort det?
Ja, jag har testat det i perioder.
Hjälper det?
Nej, alltså inte tillräckligt för att jag ska fortsätta ju, uppenbarligen.
Är det lite som att... Förut så såg man saker i färg och helt plötsligt började man se saker i svartvitt.
Nej.
Det är som så här färg-tv och svartvit tv. Men så här, nyanserna försvinner när man äter Prozac.
Ja, du behövde inte exemplifiera med tv, jag förstod ändå. Nej, så var det inte.
Nej.
Men det hade varit härligt för att det var som att äta lite ecstasy.
Mm.
Alltså, det hade varit perfekt.
Ja, om du kommer på något sånt. Ja.
Mm. En variant är att man tar lite ecstasy.
Eller går ut och löptränar.
Ja. Ja, fast det där är ju banalt, men använder jag kroppen så mår jag ju bättre. Då är inte det där hålet i bröstet lika stort. Fan vad tråkigt, men så är det ju. Men du, om du inte fick vara med någon coola, vilka fick du vara med då?
Jag har aldrig fått vara med någon cool.
Gick du Södra Latin?
Alltså, på ett sätt, jag tycker att gymnasiet, där lättade det, för att där var det ändå estet och man kunde... Så högstadiet var mycket värre med när man kunde dra någon slags... hierarki med linjal, så vem som fick vara vad. Men sen kom jag ihåg att jag pratade med faktiskt Frida Hallgrens syster Hanna Hallgren, som var liksom the queen bee, men jättesnäll och jättegullig, men coola tjejen. Så pratade jag med henne någon gång om just att det var så jobbigt, att det kändes som att det var så mycket grupper. Hon bara, va? Det är det väl inte? Och jag tror att det finns en teori om hierarkier, att de som står högst upp i hierarkin känner inte av gränserna under, för att de är så självklara. Men det är de där som är på mitten som liksom känner av de här hierarkierna mest, för man vet inte åt vilket håll man ska manövrera på något sätt.
Så du var i mitten?
Så i gymnasiet, så då blev det lätt. Men jag har alltid liksom, jag har fått hänga med de coola tjejerna, fast som liksom deras nördiga kompis som är med. Mm. Och alltid så olyckligt kär i någon, som sen så här, jag måste prata med dig. Man bara, nu händer det. Och sen var så här, kan inte du snacka in mig hos din kompis? Alltid. Mm. Vilket också var så här, det var så här high school film fast gymnasiet, när jag gick med min jättesnygga coola tjejkompis i London, när vi hade åkt dit på så här tjejresa, och en modellagentur kommer fram och bara, vi är från den här modellagenturen, och jag bara, såklart, nu kommer hon liksom iväg, så bara, have you ever considered modeling till mig? Och jag bara, va? Fattade ingenting. Och det var också så här jättekonstig, för att jag såg mig aldrig som någon som såg bra ut någonsin, i och med att jag hängde med de här fantastiska, coola tjejerna som såg bra ut.
Men det måste ju ändå ha varit lite mysigt. Sen förstår jag att du brukar inte tycka att... Alltså, det verkar inte som att själva modellandet var så jävla kul, men...
Det kan vara så här kul, liksom, det beror på... Det är ju liksom världens mest sexualiserande, objektifierande värld. Så det var ju väldigt nyttigt att så här få se... Alltså, få hänga... på djävulens spelregler direkt och bara, aha, det är det här som är patriarkat och det här som är objektifiering. Liksom. Mm. Det var faktiskt en massa crash course liksom, i det.
Men var det så kokainigt och destruktivt som jag tror att det är?
Ja, och det var verkligen så här, gå in med en lapp på bröstet i underkläder. Och så satt det 5 italienska gubbar och vissa frågade så här, ska du följa med ut sen på middag? Så jag klarade mig i Milano 2 veckor typ. Och sen ville jag åka hem, och då sa min agentur att jag inte fick åka hem förrän jag hade betalat av skulden på min flygplansbiljett. Och de tog alla pass som man kunde ta sig därifrån. Alltså det är verkligen riktigt. Plus att prostitution och sånt där är jättevanligt förekommande med de tjejerna som inte får jobb. Och sen modellvärlden är ett pyramidspel. Så i och med att det finns såna enorma framgångar på toppen och såna enorma pengar på toppen, och man är i närheten av de där pengarna och av de där personerna som är liksom högst upp, så att du tror hela tiden att du kanske bara är ett samtal ifrån att bara få det där fantastiska jobbet, så att folk hänger liksom kvar oavsett hur vidriga omständigheterna än är, för att kanske få det där samtalet.
It was really close this time.
Nej, men liksom så. Vilket då såhär... Lite så här, skådespeleriet är också ett pyramidspel på ett sätt. Jag tror att alla de där som åker till LA är också så att man ser det hända för folk i ens närhet. Och då tror man plötsligt att det kan hända för mig också, bara för att det är geografiskt nära någon som det också har hänt för. Mm. Fast det kan vara liksom mycket mer omöjligt för dig än för någon annan.
Du har varit där och vänt.
I LA? Nej, jag har aldrig... Nej, inte som skådis.
Liksom. Du har ingen agent?
Nej. Men för att återkomma till modellvärlden så... Det som var läskigast var att de som kom från länder med trygghet, typ Sverige, de visste ju att de alltid kunde åka hem. Medan kom man från ett land där man var liksom enormt fattig, hade en familj som kanske så här förlitade sig på att du skulle börja tjäna pengar, så var det väldigt vanligt att folk blev så här flickvänner, väldigt luddiga gränser till... Så här, närheten till prostitution var liksom... Det var millimeter, så.
Fick du några jobb?
Nej. Det var någon stylist som sa till mig att jag var för knullsöt.
Okej.
Okay. för jag är liksom inte tillräckligt lång och... Så här, men det som var bra, men just att det var så brutalt i modellvärlden har gjort att så här... Jag kan ta nej ganska bra. Man reser sig efter liksom, att man har fått ett nej på ett jobb. Och det är inte så farligt. Och man kan också ta att folk är idioter och tycker idiotiska saker om en. Och man kan borsta av sig det ganska lätt. För att det de säger om dig, det är inte du. Utan det är det de ser på något sätt.
Och jag menar, alltså, uppenbarligen har du ju ganska tjock hud. Eftersom, och det måste man väl ha som skådis. Eftersom även om du är superframgångsrik så är du ju ändå... 40 roller som du
jag
inte har fått.
Jag är inte superframgångsrik. Jag är absolut inte. Nej, men jag ser mig som en misslyckad skådis fortfarande.
Är det så?
Ja.
Vilken märklig självbild. Men varför är det så då?
Men därför jag tror att man har haft en dröm om hur det skulle se ut.
Hur skulle det se ut då?
Man skulle komma in på scenskolan direkt efter gymnasiet. Mm. Sen skulle man direkt hamna på Dramaten. Och sen skulle man direkt ha så mycket jobb att man liksom filmar hela tiden när man är på Dramaten. Och man är Lena Endre. Jag kommer att jag gjorde en kortfilm med Lena Endre och så satt jag och tittade på Lena och tänkte så här, vad lycklig hon måste vara. Mm. Så här. Och samtidigt så är jag ju jätteglad att man har fått så här, tvingas, jag har aldrig gått på A-kassa i hela mitt liv och bara fått så här, tvingas hitta jobb och tvingas hitta en egen väg i att så här, försörja mig. Som jag tror att det kan säkert vara svårare om man har gått scenskolan och tänker, nu är jag framme och nu har jag mitt yrke och så kommer man ut i världens sämsta bransch och vet inte vad man ska göra om man inte får jobb från någon annan.
Men hur länge blev du i Milano nu då?
Nej, det var inte så långt. Sen var jag i Kapstaden och i London en sväng och så här, men jag var verkligen inte framgångsrik.
Nej. Men och för sen du sa ju för en stund sen att mellan 20 och 30 så det var ju liksom ingen bra period för dig.
Mm.
Men du hade ju ändå the occasional skådisjobb.
Ja.
Vad gjorde du mellan dem då? För om du liksom...
Då gick jag på Handels.
Ja, okay.
Och sen, vad gjorde jag mer? Det är bara en enda dimma. Det är dimmiga dagar där. Men fast det också, när jag träffade Susanne Brygger för Genier så sa hon det att fram till 35, då samlar man bara på en helvetes massa upplevelser. Och det är liksom en uppgift i livet att bara så här, samla på sig insikter. Och sen efter 35 så bearbetar man insikterna i olika saker.
Det är väl vettigt.
Det är väl vettigt.
Ja. Du sa någonting som jag tycker är väldigt intressant i framgångar och motgångar som jag liksom har varit på med andra gäster också. Förlåt, jag har inte nämnt dem förut. Då kanske jag ska säga det lite mer tydligt.
Johanna Ginsmark gör en jättebra podcast om filmbranschen som heter Framgångar och motgångar.
Just det, tack.
Tack, varsågod.
Ja, vad proffsigt av dig.
Ja.
Och jag har tänkt ganska mycket på det här. Du sa någonting i ett stil med att det är märkligt att film och tv ibland blir bra med tanke på hur svårt det är.
Det är ett mirakel varenda gång det blir bra.
Ja.
Det är faktiskt det. För det är så mycket som kan gå fel. Och det är återigen den där pusselbiten som är så här... Det har David Fincher sagt också. Att han sa, jag förstår inte vad skillnaden var mellan Fight Club och Benjamin Button. Men Benjamin Button blev inte en magisk film och Fight Club lyfte över någonting annat som inte ens låg i min kontroll. Och jag har ingen aning om varför den blev bättre än Benjamin Buttons hemliga liv. För att jag jobbade med dem på samma sätt och jag hade samma team. Och det är väldigt intressant och så är det ju för alla. Och därför blir det också väldigt så här, märkligt när man innan försöker... Kommer det här bli en framgångsrik film? För det är ingen som vet. Det är ingen som har en aning om vad det är som gör en film framgångsrik och inte.
Nej, men jag tänker också att det okej, nu har man väl när man gör film förvisso ett manus och där det ska väl på något sätt vara en manual, men jag tänker mig att det är så många stadier i en film. Jag menar bara liksom finansieringsrundan. Alltså det måste vara så otroligt svårt, och det här kan väl du som liksom regissör kanske relatera till, att från den där magkänslan av vart det är man vill och liksom kunna behålla den genom den här jävla labyrinten som är processen av att skapa någonting. Mm. Om vi tar det som skådis, liksom, känner du att du ofta har landat där du tänkte att du skulle landa?
Ja, det är ju väldigt svårt som skådis i och med att alltså är du på teatern så håller du i din egen alltså din egen röda tråd. Du har mycket mer kontroll över karaktären och pjäsen på något sätt, för att du står på scenen hela tiden. Men när du filmar så är det, du är en liten, liten pusselbit av en jättemycket större helhet. Och där har du liksom ingen kontroll alls. För att det är som det skämtet i, det är någon så här film där en producent klipper ihop de värsta tagningarna för att producenten har ett så här producers cut för att jävlas med regissören, och filmen blir såklart fruktansvärd för det finns så mycket dåligt i helheten. Så att just att så här vaska sig fram till det där som är bra är ju enormt svårt såklart. Och det som är mest farligt tror jag är att så åka till USA och tröskas igenom, Bergman kallade det för köttkvarnen. Att ju mer pengar det är involverat i en film, desto mer viljor, desto mer generiska åsikter om att folk försöker safea. Mm. Så att allt som är intressant med en film från början kommer vara borta när det väl är en film. För att det går inte att hålla kreativ kontroll. Det går inte, kanske om du säger Nolan och har lyckats göra Batman till en så här konstnärlig triumf. Men det är så här, vilka andra, jag tror inte att han hade fått göra Dunkirk till exempel om inte han hade gjort Batman först och liksom lyckats kombinera det här kvalitativa mer extremt kommersiella. Så att, det tycker jag är väldigt tråkigt med många svenskar som har flyttat och jobbar utomlands. Att jag tycker att man ser att det är någonting som plötsligt saknas hos dem, som de hade från början, som är borta. För att man har hamnat i ett, så här, ett söndertröskande system. Liksom.
Men om...
Ha, nu låter det som att jag är bitter och bara... Surt så räven om LA, så är det absolut inte. Men jag tycker att det är tråkigt att man inte vågar lita på regissörsvisioner mer. För jag är 100% övertygad om att det skulle bli mycket mer kommersiellt om man också vågar låta visionen vara samma genom hela processen.
Men där är ju lite intressant egentligen, för att filmbranschen är ju fortfarande kvar i, även om jag förstår att man filmar inte på film längre, man filmar på digitalt, men det är fortfarande 150 pers som ska in och jobba med den där jävla grejen. Det, alltså om man kollar på tv där, jag menar I Just Want To Be Cool har ju fler tittare än 90% av allting som är på tv.
Mm.
Och det är typ 3 glada killar som gör sketcher.
Mm.
Alltså, den förflyttningen har inte riktigt filmen, eller?
Nej.
Och det kanske finns en magi i det på något sätt, att det ska vara jävligt svårt.
Ja, uppenbarligen. Och det är ju enormt många duktiga människor som misslyckas när man ska göra film och när man ska skriva manus, fast man kan skriva fantastiska böcker. För att det är någonting annat och det är... Men det är så enormt svårt. Det är som en Rubiks kub som kan snurra åt precis alla håll och bara så försöka få ihop det där. Det är liksom jättesvårt och jättegivande.
Har du ett långfilmsmanus i byrålådan?
Absolut.
Hur många?
Jag har väldigt många så här synopsis och treatments, men jag har ett färdigt manus.
Okej, okay. Hjärtrud.
Jag är tillbaka där jag började för 4 år sedan.
Men du, det blir en bra segue till att prata om den. För att den resan verkar ha varit så otroligt lång. Kan du inte ta oss igenom den?
Alltså, Gertrud är ju då en pjäs av Hjalmar Söderberg och kom ut 1910. Och när jag såg Gertrud första gången på scen så blev jag enormt drabbad. På ett sätt som jag kan inte ens förklara än idag varför jag blev det, utan jag blev det bara så här. Och den är också så modern i sin psykologi på något sätt, så jag tänkte så att det här måste man göra en modernisering av. Och problemet för mig också i början av, när jag började ha en massa idéer, var att jag tänkte bli producent och att jag kunde lägga över de här idéerna på fantastiska författare. För jag hade inte självförtroende nog att skriva själv. Så att jag har varit i jättemycket konstiga projekt när jag liksom har gett idéer till folk. Och så har de skrivit, jag bara nej men det här är inte rätt och det här. Tills jag insåg så att det finns inga genvägar, du måste skriva det själv. Du kan inte så här, hålla på att lägga över, för det är skitkul att ha idéer. Och du kan inte låta någon annan göra grovjobbet. Så du måste så här, jobba skithårt själv med att det här ska bli som du vill. Så Gertrud har varit en jätteintressant resa med liksom, den började som långfilm, sen fick vi pengar av SFI för att göra en miniserie, sen blev det radioteater.
Vad hände med de pengarna?
Men det blev manuset som sen ledde till radioteatern.
Okej, för de ville inte ha det när du väl hade...
Nej, sen har de slutat med den tv-satsningen på SFI. Okay. Och jag har inte skrivit den som serie, fortsatt med det, utan sen blev det radioteatern och nu är jag tillbaka i en lång film. Så får vi se var den landar. Liksom.
Ja, och en roman däremellan.
Och en roman, just det. Ja. Fast jag tror att det har varit min skola i att skriva, att man har utgått från samma grundhistoria och hittat olika former för den. Och så här, hur skriver man en miniserie, hur skriver man radioteater, hur skriver man roman, hur skriver man långfilm och vad särskiljer dem? Och jag känner också så att om det inte blir någonting av någonting förutom radioteatern och så här, romanen som jag har kontrakt på som jag måste skriva, men så är det ändå, det var liksom världens bästa skola att hålla på och tröska och tröska och tröska och tröska och skriva hur många versioner som helst.
Jag tyckte den var magnetisk.
Alltså, tyckte du det?
Ja, men jag skrev ju det till dig. Alltså, jag satt ju som klistrad. Det var...
Tack snälla, ja. Vad snällt. Ja.
Men jag ville ju också veta mer, men jag förstår att liksom, om den utgår från Gertrud så kanske det finns en början och ett slut som du ska förhålla dig till. Mm. Men varför kunde du inte bara skitit i Hjalmar Söderberg?
Det är liksom de kommentarerna jag får nu i långfilmsmanus är så att ta bort Söderberg. Så här, vi vill vara på den här kräftskivan med alla LA-killar. För det så här, saker som, allt det som jag har skrivit helt själv tycker de som har läst är mycket mer... Inte bättre än Hjalmar Söderberg, det kan man inte vara. Men såklart att det är mer personligt. Och jag tror att det är också så här, kanske man känner att det är mer personligt än Söderberg. Så nej, men jag tror att just radioteatern är ju... Det är en form som är ganska förhöjd och ganska teatral och där vi hade 50 minuter. Så att vi strök ner ett manus som var typ så 200 sidor till 58 sidor.
Okay. Mm.
Så att så. Men det var jätteroligt att bara sitta och slänga och stryka. Och jag har hört att det är väldigt många... Det är lite svårt ibland för radioteatern att jobba med författare, för de säger nej, varenda ord är heligt. Och jag bara säger inget är heligt. Det är jättehärligt att slänga grejer, tycker jag. Ja.
Men så tanken om långfilm är absolut inte död?
Nej.
Härligt. Men om man lyssnar på radiotimmen, är boken och långfilmen, är det spoilat då?
Nej, boken är lite... Den har en annan ton, tror jag. Och radioteatern har en ton. Och sen långfilmsmanuset har nu blivit så här... Mycket mer komedi och mycket mer... Men det är så farligt ibland när man går och tittar på... För jag skrev om hela långfilmsmanuset efter jag såg Greta Gerwigs Lady Bird. Det är livsfarligt. Bara, men det är den här tonen jag vill ha när det är lite roligt. Och så, bara, så har man liksom kommit jättelångt ifrån ursprungsvisionen igen. Så att nu håller jag på att tröska med. Så här, ska man tillbaka till tragedin eller ska man göra någonting annat? Mm. Så här. Men just... Alltså temat i Gertrud handlar ju om... Om en kvinna som flyttar till LA med sin man som får jobb i LA. Och som... Man får inte green card lätt i USA. Så att så här, flyttar man med sin partner som har green card och får jobba, så är det lätt så att man hamnar ensam i ett hus. Och kanske skriver en blogg eller kanske får hitta andra sätt att jobba på som kanske inte alltid genererar pengar. Och så fastnar man i det här, så här golden handcuffs-grejen att din partner jobbar och blir mer och mer framgångsrik. Och när det skulle varit din tur, att här, nu är det din tur att jobba och förverkliga dig själv, då har man inte råd med det längre för att man har fått sådana omkostnader som är liksom beroende av partners jobb.
Ja, mer än.
Så att jag tror att det där är jätte... Det är liksom vanligare än vad man tror. Och jag var så här, vad intressant med kvinnor som på ett sätt lever som på 50-talet idag. Och det är en scen där, en kräftskiva där killen är så här, ja, men det är så här, tur att vi ska... föda med kejsarsnitt, för jag ska ju dra på inspelning om 3 veckor. Och det är lite så här, jag vet inte, jag kan tycka att det är intressant att upplysta människor och upplysta feministiska män fortfarande lever för ljuget.
Ja.
Får man säga så?
Ja, det får du väl säga. Jag tänker också, jag vill bara elaborera på den här liksom golden handcuff-grejen, att det är ju så här också att har du dessutom, har man då två barn till exempel som är i förskoleåldern, inte dagisåldern, förskoleåldern, så är det 40 lax i månaden som ska ut. Ja. Och då får du ha en ganska hög lön ifall det ska betala sig, om du dessutom ska anställa någon som, ja.
Ja, men det blir ju verkligen, det ser man ju liksom på hela världen som inte har det systemet som vi har i Sverige eller i Norden, att då blir det så att det är en person som stannar hemma, och så blir det oftast kvinnan, och sen blir man fattigpensionär.
Mm.
För att man tar vabbdagarna och man tar föräldraförsäkringens hela del och så.
Mm. Du, vad har du att se fram emot?
Jag ser fram emot den här nya personen som jag kommer bli nu. Från att ha varit enormt bitter mellan 20 och 30 och fått nej på precis allting. Nu när man har börjat få lite ja, att förhoppningsvis bli en mer harmonisk person som växer av det och som kan känna sig lite trygg i att man kanske inte kommer hamna på gatan och inte ha någon ekonomi och att det inte kommer gå åt helvete. Så jag hoppas att min framtidsskräck kommer försvinna nu när man kan börja känna sig lite trygg med att man ändå får jobba med saker som man tycker om.
Och vad av dina jobb, vad släpps närmast nu i tid?
Det närmaste är en podcast som heter Det svenska jobbundret, där det är så här make organisationsteori great again. Men jag och en sidekick som heter Digge, vi undersöker
Zetterberg.
Exakt. Mm. Vad som är så här typiskt svenskt i liksom företagsframgångar, och så tittar vi på det lite från sidan. Så ett avsnitt handlar till exempel om jantelagen, och kan ett så här ledarskap som är inom jantelagen, som till exempel fotbollstränare är ganska bra på janteledarskap, är det en framgångsfaktor i svenskt företagande? Så vi försöker så här vrida och vända på organisationsbegrepp på ett roligt sätt.
Typ. Okay.
Så den kommer släppas nu i höst, och sen så går ju UFO-podden säsong 2 nu. Och jag ska regissera en långfilm i maj.
Ah, wow.
Mm. Men det är inte Gertrud, men det är en annan.
Okay.
Förhoppningsvis. Så det ser jag också fram emot att få. Det är också livs jätteläskigt.
Hur hemligt är det, vad det är för något?
Jag tror att det är lite hemligt fortfarande, tyvärr. Och det är inte, jag som sagt, det är så töntigt att allt är hemligt, men
men det är hemligt i alla fall.
Det är hemligt.
Okay, ja. Men vad roligt, då får du kanske komma tillbaka till Revervet i vården.
Jag kommer komma till Revervet och berätta om alla mina misslyckanden med alla mina projekt, tror jag. För det är helt nytt för mig allting. Men det är också viktigt att lära sig av det.
Vill du rekommendera något?
Ja, jag skulle vilja rekommendera att lyssna på René Mirrors sommarprat om hur han blev sexuellt utnyttjad och hur viktigt det är att vi inser att även män kan vara offer och att patriarkatet inte är bra för någon.
Bra.
Mm.
Vem tycker du att jag ska intervjua?
Maria Andersson såklart, min bästis.
Som gjorde musiken till Gertrud. Känd från Sahara Hot Nights.
Exakt.
Bor hon i LA?
Nej, det är faktiskt trummisen som bor i LA.
Ja, förlåt. Henne har jag träffat. Josefin.
Ja, Josefin, precis. Men Maria ska du verkligen intervjua.
Trevligt. Tusen tack för att du kom.
Tack.
Mysigt, va?
Jättemysigt.
Ja. Ja, Moa Gammel och hennes uppvärvning kan du som vanligt se på Värvets Instagramkonto, där även intervjuerna kan diskuteras, och dit är adressen instagram.com/varvet. Om du inte löser det där direkt i appen, då är det väl bara Värvet helt enkelt du söker efter. Och på hennes eget konto ser jag nu att dykträningen är i full gång för filmprojektet. Nästa vecka blir det något helt annat. Bokaktuell är Kai Linna, mannen som satt 13 år i fängelse för ett brott han inte begått, kommer till Värvet, så jag hoppas innerligt att du och jag hörs då. Tack för idag.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.